Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Då hälsar jag varmt välkommen till veckans avsnitt av Dansmusikpodden. Och jag och Össe vill börja med att tacka alla som kom förbi vårt treårsfirande i lördags i Stockholm. Det var ju hur fett som helst. Och vi vill också tacka alla patrons som kom förbi på lite liksom förfest och förhäng i vår studio. Det var också hur grymt som helst. Jag tänker att jag och Össe ska babbla lite mer om allt det där i närtid. Kanske i nästa ordinarie avsnitt eller i ett Patreon-avsnitt. Vi får se när, men snart i alla fall. Med det sagt vill vi också säga bli Patreon eller swisha, så supportar ni oss och hjälper oss att göra det här varje vecka. Så om inte det vore nog så kommer vi snart starta en utlottning på patreon.com där vi lottar ut 2 biljetter till festivalen Department i Stockholm, som har en jäkla dunder lineup i år och sträcker sig över 3 dagar här i början av juni. Så om inte annat blir Patreon för att vara med i den tävlingen som dyker upp snart. Men i veckans avsnitt då vänder vi blickarna tillbaka till början av 2000-talet. Och jag pratar med Andreas Wiklund från Jokkmokk som under den tiden var en del av duon Laguna som gjorde succé med sina låtar på en sajt som hette mp3.com. Ni som inte vet vad det handlade om och så kommer säkert lära er mycket av det här avsnittet. Och ja, både för mig och Andreas så blev det nog en fin nostalgitripp tillbaka 20 år i tiden typ. Samtalet inspelat i januari 2023 via telefon. Varsågoda! Välkommen till Dansmusikpodden på länk, Andreas Wiklund. Hej!
God dag! Hej, hej!
Hur är läget?
Läget är bra. Vi sitter uppe i Jokkmokk och vi har fått ganska så mycket snö nu de senaste dagarna, så att
all right.
Vi har det vi gör med snöskottning och ja, mörka timmar här.
Precis. Vi hade ju någon inbokad inspelningstid för några dagar sedan som varit lite framflyttad på grund av just snö och så.
Ja, kommer det en snöstorm och man behöver gräva sig in eller ut ur hemmet, så då kan det vara lite svårt att spela in en podd samtidigt.
Ja.
Men nu är jag här.
Ja, fan vad perfekt. Och Jokkmokk är nog också nordligt rekord tror jag för Dansmusikpodden, vilket är bra.
Jag brukar kunna säga att vi var en av de nordligaste väletablerade dansmusikakterna, men
just det.
Nu för tiden så kommer ju Örjan Nilsen kommer från Kirkenes i Norge, just och han vinner alla sådana tävlingar.
Ja,
sen
det
så har vi ju faktiskt. Vi har ju faktiskt Hoja också i Gällivare, 10 mil norrut. Så att.
Exakt. Som jag hörde rykten, eller jag såg faktiskt någon post att du eller ni hade delat studio med dem.
Nej, inte delat studio, men de har, det är ju bekanta namn för oss som har varit i branschen längre tillbaka. Och jag har hört en hel del innan Hoja.
Just det.
Så det är bekanta namn, men Hoja är anonymt och jag tycker det är fantastiskt. De var faktiskt och spelade i Jokkmokk på en festival här i somras.
All right.
Inför ungefär 3000 personer. Det var en fantastisk upplevelse.
Ja, nej, men det är kul att hela landet kan leva. Och det har vi snackat om i podden tidigare också. Att Hoja, de hade tydligen något släpp på House Music with Love tidigare.
Ja,
och så vidare. Men det är kul att veta att det är liksom folk som har varit med i scenen och branschen liksom.
Ja, så det jag säger om Hoja är att de är på riktigt. Det må vara en karaktär och det må vara lite fördomsfullt och lite humor, men Men det är riktiga musikskapare, de är jätteduktiga och fantastiska artister också.
Ja, men kul. Det är ofta så, tänker jag. Även om man liksom, vissa kanske får räkmacka och sådär, men de flesta har ändå, märker jag, liksom, de har gjort sina hundår också.
Ja, så är det ju faktiskt. Som ett litet band från en mindre ort som Gällivare. Du säger mindre om Gällivare, även fast det är mycket större än vad Jokkmokk är. Så man tror ju inte att ett litet lokalt projekt som börjar som ett roligt YouTube-klipp med lite skratt vid sidan om plötsligt ska vara på topplister och turnera Sverige runt. Det är fascinerande faktiskt. Ja. Världen är fascinerande på det sättet.
Ja, jag håller med. Men nu är det ju inte dem vi ska prata om.
Nej.
Jag har ju satt ett löst tema här innan vi började snacka. Och det är då Laguna, vilket är ditt gamla projekt. Tillsammans med en
Björn Bodin.
Just det. Och sen tänkte jag även att vi kunde prata om liksom mp3.com, vilket är den liksom, det är den plattform där ni slog igenom. Ju. Eller hur?
Precis.
Yes. Och så ville jag be lite om ursäkt för min stämma som är lite, jag vet inte vad den är, för den är lite hes. Men så kan det vara. Jag hoppas den håller. Vi får se.
Det räknar vi med. Jag är till vardags, jag är växeltelefonist, så jag pratar med hes jag också, men det ska fungera, det hoppas vi.
Just det. Ja, annars,
ja, men det är yrkesskada.
Ja, men exakt. Ja, det kommer gå bra. Om vi börjar kanske med liksom själva mp3.com, det var ju liksom, alla var inte med på den tiden eller har koll på vad det var för någonting. Jag har ju väldigt härliga minnen av liksom mp3.com grävande och lyssnande och nedladdande och så. Men och för mig är det liksom, det var väl en av de sajterna som ändå, ja, men försökte göra mp3 lite rumsrent och liksom ja, men erbjuda möjligheter med filformatet liksom, tänker jag.
Så var det. Begynnelsen var ju egentligen icke-kommersiella artister som valde att sprida sin egen musik. Och det växte ju något enormt, så pass att mp3.com var ett väldigt stort bolag. De drog in väldigt stora annonsintäkter och toppartisterna var helt plötsligt konkurrenter till etablerade stjärnor, kort och gott.
Just det.
Begynnelsen i, ja egentligen så, vi kom ju in på sommaren 2000 och då var mp3.com ganska stort redan.
Mm.
Men det växte ju även därifrån också.
Precis, jag skrev upp, eller jag läste på lite grann. Så det verkade vara igång från sommaren 99 till sommaren 2003. Så det var inte en jättelång livslängd liksom.
Nej, det var faktiskt så att stora multinationella bolag i slutändan sänkte mp3.com. Och jag har aldrig varit insatt bakom kulisserna, men det har varit så många gånger på många olika marknadsföringsmetoder som icke-kommersiella artister, musikskapare har använt. Mm. Så drabbar ofta de här nedstängningarna av allting som kallas för piratkopiering, drabbar nästan alltid icke-kommersiella artister. Och det är väl bara en slump att sådana artister börjar konkurrera med storstjärnorna. Man vill inte gå till konspirationsteorier, men det var enormt synd. Det var fantastiska år. Jag har aldrig upptäckt så mycket musik som jag gjorde de åren.
Nej, jag minns att jag satt instängd i liksom datasalen på gymnasiet och liksom, jag minns inte längre om man laddade ner eller om man streamade eller om man kunde göra båda. Det kanske du minns.
Man kunde göra båda, all right, faktiskt. Jajamän.
Ja, nej, men det är
ju... vi satt ju i datasalen på vårat, eller på mitt gymnasium och skrev musiken också, så att det var ju liksom ifrån små icke-kända artister, producenter till människor över hela världen som bara råkade hitta den musiken som fanns där. Och det var fascinerande faktiskt. Det här var ju inte direkt samtida med Napster, Kazoo och liknande program, men det var ett jättebra verktyg för väldigt många artister. Jag tror att det var över 180 000 artister på mp3.com.
All right. Och jag snöade in ganska mycket på, eftersom trans var min genre, så jag minns ju bara att jag liksom lyssnade på sånt. Men visst var också dance/trans-genren, visst var den väldigt stor på sajten liksom?
Ja, så det var ju en sorts hierarki på topplistorna, där den stora topplistan då täckte precis alla de musikstilar som fanns. Sen var det diverse underavdelningar och en av de underavdelningarna var dance.
Mm.
Och dance i sin tur hade liksom Eurodance, trance, instrumental. Man hade massor med olika underkategorier. Och varenda sån här kategori hade ju en egen topplista. Så att första målet var ju ofta att försöka komma med på en sån här topp 40-lista för den genre man jobbade i.
Just det.
För det fungerade väldigt mycket så på mp3.com att de artister och de låtar som klättrade högt på topplistorna, det var som en positiv spiral. Man klättrade och klättrade och klättrade och fler lyssnade. Och sen när man hade nått så högt som man lyckades nå, då försvann man i regel ganska så långt ner och så kom det nya låtar från nya artister. Så att det var ett väldigt dynamiskt system på det sättet. Jag saknar lite grann det här med topplistorna som fanns på den tiden. Spotify har ju inte direkt något sånt.
Nej, det är väl...
Eller ingen av de större streamingtjänsterna har väl någon direkt motsvarighet till det.
Nej, jag vet inte. Det finns väl säkert något charts av olika former. Men jag minns att man tillbringade ju väldigt mycket tid och hittade väldigt mycket via de här just topplistorna på mp3.com. Så det funkade ju bra liksom. Men hur hittade ni sajten?
Oj, det var en bra fråga. Vi började 1996 och på den tiden så var det Fast Tracker musik vi höll på med. Och sajten då var modarchive.org.
Just det, det minns jag också.
Och jag tror att det var i slutet av 1996 vi la upp våra första låtar. Och det var lite grann samma sak, det fanns också topplistor och väl etablerade artister som syntes mycket och många, många okända namn. Det var ju, demoscenen var ju enorm på den tiden. Så det vart väl så att efter flera år av olika demoscen, trackerscen-sajter så var liksom mp3.com var ju på uppgång och populärt. Och jag lyssnade ju själv på mycket musik där 3-4 månader innan jag fick för mig att vi skulle lägga upp vår musik där.
Mm.
Så det var en sån här sak. Jag kände till den. Jag såg att det här är jättebra. Här borde vi lägga vår musik. Vi hade ju inga illusioner om att någonsin komma på några topplistor eller så. Men det var ganska kul det här med att det fanns en tjänst där man kunde ladda upp. Och där besökarna kunde ladda ner fullstora mp3-filer. För det var ett litet bekymmer med mp3-filer i begynnelsen i slutet av 90-talet. Det var ganska stora filstorlekar för dåtidens modem med kopplingar.
Ja.
Så det var ingen nästan som ville ha ett eget webbhotell med en massa mp3-låtar på det, för att det skulle bli både dyrt och långsamt att köra.
Exakt.
Så det var det som lockade mig till mp3.com, att faktiskt börja lägga upp musik där.
Just det, och det var en kostnadsfri grej för artisterna, eller?
Ja, det kostade faktiskt ingenting. Det fanns ju premiumtjänster och det kom ju allt från olika typer av premiumtjänster. Men det var ingenting som fanns när vi började lägga upp våran musik där.
Nej, exakt. Och det var ju samma sak som jag minns det som lyssnare. Och att man kunde lyssna och ladda ner gratis. Sen kom det väl även där då såklart olika varianter för att slå mynt av det liksom. Men, nej, men det var en härlig tid. Jag tänkte bara säga, det ni gjorde innan, det gjorde ni under något annat namn, eller hur?
Vi började med det första vi tog, det var Solid Energy, baserat på att vi var bara tonårsgrabbar och tyckte det lät jättehäftigt. Vi var då baserade i ett litet samhälle några mil norr om Jokkmokk som heter Porjus, vars mest kända sammanhang är vattenkraft och Vattenfalls olika dammar efter Luleälven.
Just
så det. Vi tyckte att Solid Energy, det var alldeles utmärkt. Sen i förbifarten så var det The Solid Energy Crew. Och sen körde vi med det då fram till i slutet av 1998. När vi då valde att kanske börja sikta mer på att jobba med studio och hårdvara istället för att bara sitta i ett tracker-program. Och då plockade vi fram en souvenir, skattefri katalog eller någonting med olika parfymer som min kollega Björn hade fått med sig från en utlandsresa.
Mm.
Och försökte hitta ett roligt namn. Och vi hittade Lagoon och la bara till ett A.
Just det.
Stavade om det från Lagoon till Lagoon med två O.
Ja, jag gillar det. Och Solid Energy tycker jag också håller fortfarande.
Ja, det finns liknande projektnamn som faktiskt används fortfarande. Men vi tyckte det var lite cheesy. tyckte vi när vi var lite äldre så. Men historia är historia.
Mm, nej, för fan. Och jag har ju kopplat minnen till det också liksom. Så då är det svårt att se nyktert på namn och musik också på något sätt. Men er stil då, hur skulle du beskriva den musikaliskt liksom?
Det roliga var ju att vi hade ingen stil, utan vi försökte härma andra artister och göra remixar på välkända låtar. Och vi hade ju inget skivkontrakt, vi hade inget förlag bakom oss, utan vi gjorde bara det vi kände för. Ibland så var det rent trams, Rotterdam Gabber, som vi kastade ihop. Andra tillfällen var det smäktande ballader, och någonstans däremellan var det mycket melodisk trance och eurodance som gjordes.
Just det.
Jag skulle nog säga att det mesta kan väl samlas under benämningen elektronisk dansmusik, men det är ganska vid definition, det vet jag.
Ja, men exakt. Jo, men det är också ständigt föremål för diskussion här i podden, det här med genrer, och det liksom, det går ju att gräva sig hur djupt som helst, och man kan tycka väldigt olika också.
Jag skulle säga så också, vi var ju två unga killar i en liten ort i norra Sveriges inland. Vi hade ju ingen koll på klubbliv eller på kommersiell radio när vi började eller någonting, så vi hade inte riktigt den här känslan för de olika musikstilarna och definitionerna som har kommit från sena 80-talet hela vägen upp till 2000-talet. Vi tog väldigt löst på det här med att definiera musikstilar.
Precis, men liksom hittade ni liksom elektroniska dansmusiken via tracker-scenen? Var det så ni kom in på det? Liksom?
Nej, jag följde för Eurodance när jag blev tonåring. Jag lyssnade på Alexia och E-Type och liksom det som spelades på radio och MTV. Och jag gillade när det var fartfyllt. Så det var egentligen där kopplingen till dansmusiken kom. Det var egentligen bara begynnelsen, kassettband och CD-skivor som var, och vad vi hörde på TV.
Just det. Ja, det låter i och för sig ganska likt hur jag upptäckte saker också. Och jag bodde ganska nära Stockholm trots allt. Men även om jag var för ung för att liksom koppla. Jag hade inte kopplat på klubblivet riktigt heller. Utan det var också eurodance-grejen som ledde över till trance liksom och så vidare. Men jag citerade, jag tror det är Wikipedia, bara lite hur ni liksom, hur det gick för er på epitre.com. Du får rätta om jag har fel, men det står: två gånger har de legat etta på topplistan. Då menar jag att det, eller tänker att det är den stora, eller?
Det är den stora, över hela sajten var det då.
Just det, båda under år 2000. Och de har haft minst 40 topp 20 hits.
Men då är det på de här genre under listorna, så att säga.
Just det. Men jag,
framförallt var det var subgenren electronic och dance som vi gick bäst på den tiden. Tyvärr har vi inte kvar så många skärmdumpar och liknande, så att det är mycket som försvinner ur minnet, precis som det ska göra. Det var ett helt annat nät då också.
Ja, exakt. Jag var faktiskt inne på, heter den archive.org eller någonting, som liksom screenshotar nätet.
Ja, det finns lite material att hitta där.
Ja, men jag hittade lite gamla listor, och den låg ju stadigt på de flesta screenshots som man kom in på. Men hur liksom, när det började gå bra liksom, märkte ni av det på något sätt förutom att folk laddar ner och lyssnar liksom? Alltså hur påverkade det er, eller hur såg livet ut då?
Vi hade en egen hemsida. Vi startade upp den i maj 1997, och den var egentligen vid liv ända fram tills vi avslutade bandet i några år in på 2000-talet. Mm. Det vi märkte var ju att det började ramla in i post och vänförfrågningar via dåtidens ICQ och liknande messenger-motsvarigheter. Framförallt så var det, ja, det var nog e-posten skulle jag säga. Att vakna en morgon och ha 30 mejl från människor i hela världen, det var oväntat och ganska överväldigande.
Och vad ville de?
Få veta mer. De ville fråga om det var ny musik på gång. De ville fråga om vi kunde turnera i olika länder. Det var ganska omfattande, men vi förstod aldrig riktigt hur häftigt det var då. Nu i efterhand kan man tänka tillbaka och säga att det var faktiskt en ganska spännande upplevelse. Men för oss var det bara ja, men vi uppskattar ju alla som ville lyssna på vår musik, så vi försökte svara på allting som kom in. Och mm. det gick till slut inte att svara på precis varenda mejl. Men det vi märkte av var ju att det började efterfrågas ny musik. Det var väl egentligen den vanligaste frågan vi fick.
Mm. Ja, men det förstår jag. Men vad liksom drivkraften att folk gillade det? Var det som var liksom driften framåt?
Ja, det var ju fantastiskt inspirerande att komma som från en sovrumsstudio och helt plötsligt få kontakt med en massa människor som tycker om det man gör. Det var ju, ja, jag tror inte vi hade fortsatt i samma omfattning om det inte hade hänt.
Nej.
Det är ju svårt att veta, men jag brukar säga så här i efterhand att det som hände där på mp3.com och innan dess redan på Modarchive och andra trackers och insighter, det var en början på ett helt fantastiskt äventyr egentligen. För det är så jag ser det idag. Vi vart inte kända, vi vart inte stora, vi vart absolut inte rika. Men det var en otrolig resa, rolig resa att göra.
Ja, och ni blev ju, nej exakt, kanske inte liksom folkligt kända, men för liksom folk som jag som hängde, det kanske var liksom en egen sfär, ett eget universum, för där var ni ju kända och stora. Mm. Liksom.
Vi var stor på nätet innan nätet blev stort, så kan man faktiskt sammanfatta det.
Exakt. Fanns det någon liksom, kom det någon form av kontakt från liksom den kommersiella skivbolagsvärlden eller vad man ska säga?
Oh ja, det gjorde det absolut. När vi hade haft topplistelåtarna på mp3.com, då började det rassla in mejl från flera då stora skivbolag.
Mm.
Men vi hade ju ingen koll, vi visste ingenting om juridiken. Det var ju nästan otrevligt att försöka läsa kontrakt när man inte förstår vad det går ut på.
Just det, så det blev inga sådana...
Ja, det blev ett par låtar som har getts ut via skivkontrakt och via förlag. Och vi hade en manager i London som tog ner oss för en musikkonferens precis i slutet av år 2000. Det var ganska mycket kontakter med skivbolag, men det ledde aldrig till någon stor kommersiell release, om man säger så.
Nej, precis. Jag minns att ni gjorde ju någonting med Gina G. Från Storbritannien, är hon va?
Hon är australiensiska ursprungligen. Hon bodde väldigt länge i Storbritannien och tävlade för Storbritannien i Eurovision Song Contest.
Just det, var det den låten?
Precis, ja det var det. Den kom, jag vet inte om den nådde topp 5 det året den var med. Så det var också samma sak. Det kom också, den kontakten med henne och med hennes manager kom också via mp3.com.
Just det, för det minns jag ändå när det hände, att det kändes så här lite som att två världar som möttes liksom. Dels den här lilla mp3.com eller lilla, den kanske var stor, men ändå den bubblan liksom, som mötte världen utanför på något sätt liksom.
Jo, det var på riktigt kan man säga. När vi diskuterade faktiskt om det kunde vara värt att ringa till lokaltidningen och fråga om de ville göra en intervju, för det var ändå en ganska stor grej för oss.
Det förstår jag.
Och det gjorde vi, ett tv-inslag och ett par lokaltidningsintervjuer, blev det en liten notis i Aftonbladet också. Det enda vi bad om då, det var att de skulle vänta med publiceringen till sista dagen innan Gina och hennes manager åkte hem då, för att det inte skulle bli någon folkstorm.
Jag fattar. Nej, men det var ju bra att alla gjorde sitt jobb och faktiskt rapporterade om det, för jag tycker det var en kul.
Ja, jag har en fantastisk historia om en av journalisterna som skrev om oss. Men jag hoppar över den för att inte förarga någon människa.
Men det så kan du inte göra.
Vi säger så här. Gina J var väldigt uppskattad hos både unga killar och tjejer. Och som ung musikfanatiker så fanns det en person som senare blev journalist som verkligen tyckte om Gina J.
Okej.
Okay. Fick träffa henne och göra en intervju och alla var nöjda och glada. Det var jättetrevligt faktiskt.
Okay.
Mm. Men jag lämnar inga namn. Det är
Nej, jag kanske frågar dig off the record här. Vi får se.
det går säkert att googla.
Ja, men vad bra. De får alltid kul med stories.
Absolut.
Och lite, visst fick ni också lite live-grejer? Live-spelningar liksom?
Jo, vi åkt runt ganska så mycket i norra delen av Sverige, från Kiruna ner till Umeå och en resa ner till Trondheim också. Mm. Men det var aldrig frågan om några större turnéer, utan det var mindre klubbar, festivalspelningar och vi hade spelningar på hemmaplan inför 3 personer i publiken ibland, så vi var inte riktigt vi var inte inne på att vara någon stor liveakt. Men eftersom både jag och min musikkollega Björn, vi är ju musiker i grund och botten, så ville vi göra en musikalisk grej av det, inte bara gå upp och göra en DJ-show, utan
just det.
Så det varit ett par större spelningar och en liten turné efter Västerbottens kusten, men det varit aldrig någonting större. Jag tror att vi gjorde en, minnet är inte helt 100%, men någonstans kring 35, 36, 37 spelningar gjorde vi under de 4-3,5 åren vi var som mest aktiva.
Mm. Och på det låter det då som att det var inkopplade syntar och sånt, inte bara liksom en som du sa, en DJ-show.
Det var ett backtrack med baskomp, trummor och vissa ackord, och sen så la vi på 2 eller 3 syntar vardera. Och sen hade vi en DJ på scenen också som bjöd på lite effekter och lite show.
Mm. Härligt.
Vi har gjort totala playback-spelningar också. Men inte i något sammanhang där vi har behövt skämmas för dem, om man säger så.
Nej, det låter bra tycker jag. Exakt, det är så svårt att, eftersom det var så stort inom den här bubblan. Alltså, men jag tycker du, har du någon gång ångrat eller varit bitter för att det liksom inte exploderade ännu mer? Du låter ganska nöjd och liksom tillfreds med det var.
Det var en jättefin upplevelse. Det var otroligt roligt. Vi kom ju till en punkt närmare 2004 där det var lite grann antingen eller. Antingen satsa helt och fullt ut och köra på heltid eller låta bli, kort och gott.
Mm.
Och jag som fortfarande var bara 24 år då, jag ville satsa till 100%, och den andra halvan av bandet ville inte göra det. Han hade ett tryggt och fast jobb och var nöjd med det.
Ja.
Så jag provade själv på egen hand att köra under ungefär 1 år som solo. Och det var inte alls lika roligt. All glädje med musiken var borta, för att det var kombinationen av oss två som gjorde att det hela vart roligt och vart bra egentligen. Så att jag är inte bitter över att det inte exploderade mer, och jag är framförallt inte bitter när jag som så många andra ett stort fan av Tim Bergling. När han gick bort så var det en ögonöppnare för mig också. Man tänkte att oj, om det där hade hänt oss, hade vi klarat av det? Hade jag som människa klarat av det? Det tror jag inte jag hade gjort.
Nej.
Vi fick uppleva en liten glansperiod egentligen, när man fick känna att det var stort på nätet, många som lyssnade på det vi gjorde. Det var ju på den tiden, så var ju 2 miljoner streamade låtar var ju något enormt. Idag är det ju ingenting, men det var mycket mindre konkurrens då, så att vi kände att vi fick ju uppleva det här stora, det här fantastiskt roliga där. TV-intervjuer, det ringde medier, vi fick prata med skivbolag. Men vi behövde aldrig hantera något kändisskap eller någon av de stora nackdelar som kommer med det.
Nej, det låter ganska balanserat.
Det var ganska balanserat.
Jag tycker inte det känns inte heller som att det var liksom unikt för er, utan jag tycker det var ganska många namn som var stora där som sen försvann lite med sajten eller liksom inte. Det var en bubblan liksom.
Det man lärde sig av mp3.com, det som fortfarande är fullt relevant med dagens streamingsajter, det är att det finns ofantligt många talanger där ute vars musik inte når ut till i någon större omfattning än ett par hundra lyssnare. Och det där är lite av en stor sorg för mig, för att under de här åren jag har hållit på har jag sett jättemånga jätteduktiga musikproducenter, låtskrivare som har gjort helt fantastiska låtar. Jag har en egen spellista med 260 låtar på min dator med musik som är osläppt, opublicerad, som jag har fått skickad till mig bara för att lyssna. Och det är fortfarande många av de låtarna är mina favoritlåtar. Jag kan inte spela upp dem för någon, för låtarna aldrig släppte.
Jag förstår.
Det är en stor sorg faktiskt.
Ja, nej, det är ju... Nej, det är väl också lättare än någonsin att liksom publicera, men svårare än någonsin att upptäckas, typ.
Ja, det är en bra sammanfattning. Känns det så. Precis så det är. Mm. Det var så då också, men det har ju gått till extremer nu. När vi höll på så behövde man fortfarande antingen vara väldigt, väldigt duktig och kreativ med enkla medel. Annars behövde man en hårdvarustudio. Och idag räcker det räcker med en bärbar dator.
Mm. Jo, time flies. Eller det händer grejer.
Ja, det är jag som börjar bli gammal och gaggig. Det är väl det det handlar.
Ja, jag är med dig. Ja. Jag funderar också på, det fanns ju lite andra stora akter, en som heter Aura som också var svenska, va? Mm. Och Transcontrol var också svenska, och Double N och så här. Och sen skrev vi upp så här, The Cynic Project och 303 Infinity, också sådana namn man liksom känner igen från den tiden. Alla kanske inte var svenska där, men...
Cynic Project... Alex, vi träffade honom i London på den konferens som vi kallades ner, och Michael 303 Infinity var också på plats. Det vi lärde oss av det är att det är också helt vanliga sovrumsproducenter. Liksom. De har suttit hemma och gjort lite musik, och sen vet vad det är, så har de en jättestor lyssnarkrets. En av mina stora favoriter var Raymond Wave från Finland. Rammeline.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Flera av hans låtar ligger fortfarande i den här playlisten som jag har. Med låtar som inte är släppt i stor skala eller inte finns ute att hitta idag. Och de är ett fantastisk musik.
Ja, det är, just när jag gjorde researchen lite grann inför det här samtalet, så tror jag att jag kom in på hans SoundCloud-sida, om det kan vara så. Det låg ändå, det kändes som att det var något som kokade ganska färskt.
Ja, liksom. Det är ganska länge sedan jag tittade där. Jag ska faktiskt ta och lyssna igenom det han har där. Det var ett bra tips.
Exakt, ja, men det är kul. Det känns som många... Ja, men det är en svår scen att lämna, tycker jag ofta jag liksom märker. Att folk kanske försvinner och gör något annat eller skaffar familj, men sen så här, ja, på ett eller annat sätt så brukar folk titta tillbaka lite grann, eller liksom inte riktigt lämna musik.
Nej, och det var ganska få akter som verkligen gick över till att bli riktigt, riktigt stora. Ett exempel var ju PPK från Ryssland.
Just det.
Som gjorde Resurrection.
Mm. Ja, det är en klassiker.
Den släpptes ursprungligen på mpt.com.
Ja, just det. Och sen kom den på Oakenfold's label, va? Alltså, eller så Perfect.
Precis.
Ja.
Precis. Och den har ju gjorts i massor av remixer genom åren.
Exakt.
En annan duktig hemmaproducent, en finsk kille som heter Ville, som började lägga upp musik. Det var inte på mpt.com då, utan det var på en annan musiksajt som heter beatmaker.com.
Just,
som var betydligt mindre. Ja. Ville, den killen, han la upp ett par låtar och en av dem tyckte jag var helt suverän. Och det är vad vi idag känner som The Rude Sandstorm.
Mm-hmm, är det sant? Okej.
Okay. Han började på precis samma sätt. Jag kommer ihåg honom från den tiden. Han kommer ihåg Laguna från den tiden. Och han är en superfin kille.
Ja, men
han åker fortfarande runt världen över, turnerar med musiken. Säger själv att han är ofantligt less på Sandstorm, och det förstår man ju.
Ja, ja.
Men han spelar den varje kväll.
All right.
Ja, han måste.
Ja, precis. Jo, men det där är väl Blessing and the Curse. Sådana grejer. Det är ju såklart publiken vill höra. Och det har väl gjort honom... det är väl det som kanske har gjort att han kan göra, åka runt så här då, bland annat.
Ja, men det är
men jag fattar absolut. Ju den, det är verkligen, ja, jag fattar det komplexa kring det liksom.
Det fanns en gammal remix som vi gjorde redan 1997, början på 98, som går under namnet My Telescope. Och den får jag fortfarande frågor, alltså här lokalt där jag bor när
okay.
någon träffar mig i en replokal eller det är ett piano i närheten, så kommer det folk och petar på mig och säger spela Telescope. Och den, det var inte ens en låt vi skrev själva från första början.
Okej, okay, men det var den en Laguna här, remix alltså?
Det var en Laguna remix. Den, okay. Det var ursprungligen en låt av Mike Oldfield som heter Saved by Adele. Där någon klurig person hade samplat sången, den, i stort sett inga trummor eller någonting, det är bara sång och en bakgrundssynt. Dragit upp den högpitchat och spelade upp den i någon form av happy hardcore tempo. Jag tror att det gjordes ett 20-tal olika versioner bara i fast tracker av den låten 97, 98, 99.
Ah, så tidigt,
och ja. vi hade två versioner av den, en 97 och en 1998.
Okej. Okay.
Och vid ett tillfälle gjorde jag och Björn en tv-intervju. Jag kommer inte ihåg sammanhanget, men det var ett tv-team som besökte oss. Och vi spelade upp den låten i bakgrunden. Och direkt efter att det inslaget hade sänds, då ringde Warner Music, en representant därifrån, och frågade, är låten signad? Och vi sa, den är inte det, men vi kan inte göra något av den för att... Det är inte våran, men det är sådana små upplevelser, telefonsamtal, frågor. Det är det egentligen jag värderar idag och tänker att oj, jag vet inte vart jag fick den inspirationen ifrån. Liksom.
Nej,
jag fattar fortfarande inte hur vi lyckades med det, men jag är tacksam för det. Jag tror inte att jag hade varit samma person utan musiken och de åren faktiskt. Så nej. Jag gläds för det.
Ja, vad fint att höra. Finns det någon att lyssna på idag någonstans?
Det finns på en sammanslagen sorts compilation av gamla osläppta låtar som jag la upp på alla streamingtjänster förra sommaren. Ett album som heter Completion. Där finns en instrumental version. Sen kan det gå att hitta på YouTube och liknande, och säkerligen på via en del torrent-sajter också kan det gå att hitta en MP3-version med sång, men det är ingenting som vi har släppt eller gett ut, utan
ja, jag fattar.
Vi körde den med vocoder och synta live för att den var bra helt enkelt. Det var en sån här låt, det var lite av vår signaturlåt när vi spelade live, men det var som sagt bara här uppe i norra Sverige vi nådde ut på livescenen också, så att men det finns fortfarande vänner, bekanta som är allt ifrån 30 till 60 år som var med och lyssnade på oss när vi var ute och spelade på den tiden i början på 00-talet egentligen, som fortfarande säger spela teleskop.
Just det, jag har helt missat den, i alla fall minns inte titeln, så jag måste, när vi ligger på här så ska jag gå på jakt.
Ja, det låter bra.
Och du har ju varit duktig ju, eller ni, att faktiskt, för det du nämnde, det är Completion, det var det fjärde liksom albumet, eller hur? Det finns tre tidigare som också finns på streamingtjänster.
Precis, vi släppte tre album via mp3.com ursprungligen. De hade ett program där man kunde sätta ihop album och ladda upp liksom cover art och sådana saker. Och det var då cd-skivor som innehöll både ljudspår och dataspår där man fick mp3-filerna direkt på albumskivan. De kallade det för Digital Audio Music eller något. Digital Automatic Music. DAM kallade de konceptet för. Då släppte vi år 2000 först en skiva med lite äldre grejer. Mycket fast tracking musik som gick under namnet Magic Melodies. Sen släppte vi senare år 2000 när vi hade haft den första topplistelåten. Då släppte vi ett album som vi faktiskt döpte efter den låten som nådde topplistan först, The Journey.
Just det.
Och 2002 släppte vi en lite mer uppdaterad, väldigt, väldigt lite inblandning ifrån Fast Track. Det var mycket mer studio och hårdvara. Ett album som heter Generations. Vi tog det namnet eftersom Vi byggde ju om våran musikstudio hemma i byn i flera omgångar allt eftersom åren gick och vi hade råd. Och av någon anledning så började jag i slutet på 90-talet att tänka på det där som att ja, men det är olika generationer av Lagunas studio. Och av någon anledning så tänkte vi att ja, men Generations är väldigt bra namn på albumet. Mm. Utan att någon vet varför. Det, jag tror aldrig jag har berättat var det kommer ifrån det namnet.
That's cool.
Sen hade vi en till skiva som gick under namnet Cloud Nine eller Seventh Heaven beroende på vilket språk man siktar in sig på. Som vi hade nästan färdigt hade tänkt ge ut 2004. Men vi valde att lägga ner allting. Och en stor del av den här skivan Completion, jag tror det är 21 eller 22 låtar på den, är material som skulle ha kommit på det där fjärde albumet. Så det är egentligen en completion av det vi gjorde under namnet Lagunan.
Just det. Nej, det är ju jätteuppskattat att det finns där ute att tillgå. Det är liksom inte, det ska man inte ta för givet, tänker jag.
Nej, men vi gjorde ju inte musiken för att vi hade hopp om att vi skulle bli kända eller tjäna pengar, utan vi gjorde ju musiken för att vi hoppades att folk skulle lyssna på den.
Mm.
Det har varit så också genom åren, så exempelvis de här arkaddansspelen som var populära för, ja, från och med tio år sedan, typ Dance Dance Revolution och Pump It Up Pro och allt vad de heter. Där har vi också haft glädjen att kunna vara med i några olika av de spelreleaserna, framförallt Pump It Up Pro. Och det gör ju också att det kan komma en 12-åring och upptäcka vår musik 20 år efter att vi skrev den, så kan det vara någon som upptäcker det. Men den här låten var ju rolig och bra. Även om det bara är 2 minuters klipp i regel i de här dansspelen, så musiken hittar nya öron. Mm. Och varje gång det händer så blir jag blir lycklig. Alltså det finns ingenting som glädjer mig mer än att det vi gjorde då fortfarande kan höras och uppskattas av människor världen runt.
Precis, och kanske kan våra lyssnare bidra till lite också. Vi uppmanar ju såklart alla att lyssna på de här 4 albumen.
Ja, men det är så välkommet.
Men får ni fortfarande, eller du, är det fortfarande folk som, du har berättat lite grann, men hör folk fortfarande av sig gällande gamla låtar och sånt?
Jo, det händer faktiskt.
Mm. Inte bara jag, ja, liksom.
Nej, det händer faktiskt fortfarande. Men oftast är det de hade någon koppling till mp3.com eller de har hört en låt någon gång som de har påminns om många år senare. Så det är nog större del nostalgilyssning än vad det är nya öron.
Mm.
Sen var det så också, jag kan nämna det i förbifarten också, att jag var med och startade upp ett till band ganska så långt efter att Laguna lades ner, som gick under namnet Daleri.
Just det.
Och det är också en stor och lång historia i sig. Men det som är roligt med Daleri var att grunden till det bandet var att en 13-årig kille mejlade till mig långt, långt tillbaka i tiden och hade upptäckt Lagunas musik och ville göra musik själv och inspireras och få tips. Och jättetrevlig kille, så vi började prata och diskutera. Och lång historia gjort så fort som möjligt. 10 år senare så startade vi upp det här bandet, för att han hade blivit en av de bästa musikproducenter jag har hört. Alla kategorier. Det är ingen överdrift att säga. Det tog inte många år för honom att göra saker som jag aldrig hade kunnat tänka mig själv göra. Det är inte duktig nog, helt enkelt. Men han nådde inte ut med musiken, och då lämnade jag faktiskt förslag att vi kan ju starta ett band, så försöker jag hjälpa till att marknadsföra det lite grann, och så får vi se hur det går.
Mm.
Och det var då Erik Kvarnström och Robert Kanat från Örebro ursprungligen. Och det skickades ut en demolåt. Jag tror att det här var 2011 kanske, 2010-2011.
Okay. EDM-tider lite grann.
Ja, det var ett halvt liv sedan, ett kvarts liv sedan kan man väl säga. Det skickades ut ett demo till 6 utvalda skivbolag. 3 av dem hörde av sig, och ett av de 3 som hörde av sig signade Daleri då, och det var Armada i Nederländerna.
Aha, stort.
På en, ja, för mig var det stort.
Ja, ja, ja.
Det, är det var en av mina, det var en av mina största drömmar att få släppa en låt för Armada. Det fick jag göra. Det var hon startade en sublabel som gick under namnet Trice Recordings, som jag inte vet om den finns kvar och aktiv fortfarande.
Nej,
släppte väldigt mycket, alltså, ja, vad ska man säga, Wolfgang Gartner aktiv musik. Det var lite mer modernt än vad jag klarade av att göra, så det var tekniskt bra musik. Efter första singeln så hoppade jag av, och Erik och Robert, de körde på själva, och har sedan dess då gått vidare till släpp både för Sony och Tasty Recordings. Finns en hel del musik att hitta.
Just det. Och fortfarande samma namn, Daleri, eller hur?
Jo, Daleri är ett av de projekt som de jobbade med. Det var det som var, så att säga, steget ut i en större lyssnarkrets än bara nära och kära, så att säga. Just och det är väldigt, väldigt, väldigt välförtjänt.
Ja, men
jag följde dem under första åren, så deras största fan, får jag säga.
Ja.
Och det var en liten parentes.
Ja, Armada ser ju fortfarande, jag ser det som liksom Armins grej. Liksom. Sen vet inte jag, det är väl jättemånga inblandade personer. Men det är ändå så jag minns det, liksom, som hans stora flaggskepp och projekt. Och liksom.
Förklaringen till namnet Armada är Armin, Michael och Daniel.
Just det.
Tre unga killar som startade ett skivbolag ihop. Mm. De tog de två första bokstäverna, Armada.
Just det.
Så det var begynnelsen. Och det som signade Daleri då, det var Michael Piron. Som var en av de här tre grundarna av Armada. Det var, på min bucket list var det väl en av de högsta punkterna att få uppleva.
Mm. Ja, nej, men bra att det blev av, att jag fick göra en check där.
Ja, det går hand i hand också med det jag sa om att det finns så otroligt många talanger som inte når ut. Och det här var ett gäng, två killar som faktiskt nådde ut och hamnade där de förtjänade att vara.
Mm, nej, men då uppmanar vi folk att lyssna på det också, tycker jag.
Precis.
Bara tillbaka lite till mp3.com och typ... Ja, men dels den där CDR-tjänsten, eller vad man ska kalla det för. Och sen, de gjorde väl några försök att liksom kunna ge artisterna möjlighet att tjäna lite pengar. Vart det någonting åt ert håll, liksom, eller hur såg det ut?
Det de gjorde var ett koncept som de kallade Payback for Playback, kort och gott. Där alla artister på mp3.com som hade över ett visst antal spelade låtar, jag vet inte om det var 100 eller 1000 eller vad det var, men alla artister delade varje månad på $1 million. Och det var intäkter de hade fått ifrån annonsörer på sajten.
All right.
Och ju högre upp man var på topplistorna, desto större del, även om det bara var frågan om promille av alla spelade låtar, så det vart en betydande summa, tillräckligt för att bygga en fin studio. Och det gick, som sagt, det vart vi inte. Men det var ett par artister som kom, svenska artister som kom över en säkerligen en 500 000 intäkter under de två och ett halvt åren som det kördes.
Okay.
Laguna var inte riktigt där uppe, men nästan.
Vilka var det då, typ?
Trans Control var en av dem. Mm. Sen kommer jag inte ihåg hur det gick för de andra stora svenska banden. Men jag vet att Trans Control var väl de som var störst på svenska delen av mp3.com i alla fall.
Just det. Där ena
de var ju
personen idag
med...
kör ett Psytrance-projekt då?
Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte haft kontakt med dem på länge. Det är lite synd också. Det är många gamla kontakter som man har tappat bort med åren.
Ja, du får leta upp dem. De finns där ute, tänker jag. Många
de
av
finns där ute och musiken finns där ute. Och det är väl den stora glädjen.
Exakt.
Jag har fortfarande kvar alla Auras Dynamo Dynamic, deras låtar. Det var väl en sorts feeling där. Det var Dynamo Dynamic, Aura och Labworks.
Just
som var samma fyra killar, tror jag. I olika konstellationer. Och jag har hela deras alla deras släppta låtar. Och det är en kär ägodel att ha på. på MP3-spelaren. Jag faktiskt kör mig fortfarande, gammeldags som jag.
Vilket märke?
Det var en iRiver, men jag bytte till någon SanDisk för att kunna slänga in ett minneskort. Men nu för tiden är det väl egentligen bara i telefonen.
Exakt.
Det jag vill ha med mig, det ligger i telefonen faktiskt. Ja. Men jag var en stor fan av iRiver och Jens of Sweden när de etablerades.
Ja, just det. Kul att höra de namnen igen. Det var länge sedan. Jag hade glömt bort iRiver, men jag, nu minns jag. Ja. Jens of Sweden var väl lite hypat också på sin tid liksom.
Det var det absolut. Och jag tror inte att jag har nämnt varken iRiver eller Jens of Sweden på 15 år.
Nej, exakt. Samma här. Kul. Det går säkert, det finns säkert intressanta saker att gräva i där också, liksom, intressanta stories gällande det. Jag tänkte, med Laguna som projekt, är det liksom 100% dött och begravet?
Det är 100% dött och begravet. Mm. Jag fick fria händer av Laguna Sander Halva Björn att förvalta musiken, att göra vad jag vill med den, åka runt, turnera, spela, släppa nya låtar. Men jag kände nästan direkt efter att jag hade lagt av att jag egentligen, efter att jag själv slutade som min solosatsning 2005, då kände jag att men, Laguna var, det var liksom två halvor som gjorde helt olika saker, och när vi pusslade ihop det så vart det bra av det helt enkelt. Så att jag har själv inte velat använda Laguna som namn, utan för allt vad officiell historieskrivning heter så la vi ner bandet i slutet av 2004. Och sen har jag gjort en DJ-spelning bara lokalt här hemma för ett antal år sedan. Mest för som en rolig grej. Och jag har lagt ut de här tidigare osläppta låtarna i albumet Completion.
Just det.
Men ja. Det är vad det har varit, och det blir ingenting mer av det. Gör jag någonting nytt så gör jag det under ett annat namn framöver.
Mm. Ja, men det är också fint på något sätt ju, att låta det vara vad det var.
Ja, men jag känner det. Jag tycker att det känns bäst att göra på det sättet.
Mm. Men däremot snappade jag upp, eller du skrev väl det själv. Du spelar ibland i ett dansband idag, va?
Jo, och då pratar vi ju inte elektronisk dansmusik.
Just det.
Eller det gör vi ju för sig. Det är distade gitarrer och det är välmickade trummor och syntar. När jag var 5 år gammal så fick jag en musiklärare som heter Ronny Danielsson. Och återigen, när man ska snabbspola ett helt liv så Ronny vart våran turnerande ljudtekniker med Laguna i början av 2000-talet. Och efter att Laguna lades ner så har jag och Ronny spelat ihop i 3 olika dansband, lokala norrländska byadansband.
Mm.
Och vi spelar fortfarande ihop. Vi har spelat ihop i 37 år nu. Det är ganska häftigt när man bara är
verkligen
42.
Exakt.
Snart 43. Så han startade själv ett band under 70-talet. Ett band som är betydligt äldre än vad dagens medlemmar i bandet är. Som heter Frekvens. Som var ett riksband på den tiden. Turnerade på heltid. Och var en stor grej på den tiden. Det fanns folkparker och logdanser och liknande. Ronny har valt att återuppliva det bandet. Och vi är 3 relativt unga killar i ålder 30-42.
Mm.
Och en sångerska, 22 år gammal, och sen Ronny då som börjar närma sig pensionärsålder, men det märker man inte när han spelar. Så vi spelar faktiskt, i den repertoaren vi har så finns det en gammal Laguna-låt som kommer att spelas. Men det är lite mer också som en rolig grej bara för när man spelar på hemmaplan för de som vet vad det var för någonting.
Jo, men det är ändå jättekul och mäktigt. Ändå något sätt att liksom få det att leva vidare också.
Ja, men jag har alltid älskat att spela musik. Jag har alltid varit mer av en musiker än en producent. Jag kan sitta och knacka fram 1000 melodier, men jag kan spela vad som helst live, men det är inte säkert att jag kan spela in det och få ihop en hel låt av det. Så att jag ser mig egentligen mer som en musiker än som en producent, framförallt nu för tiden.
Mm.
Så
Precis. Har du någon liksom...
inte alltid den musiken jag lyssnar på, men det är fantastiskt kul att spela, för det är 100% live. Där finns det inte en känning av någonting för en spelat alls.
Nej, roligt. Men har du någon koppling kvar till liksom klubbscen/klubbmusik?
Nej, i ärlighetens namn, jag har inte det. Jag bor ju fortfarande kvar i den här lilla orten i Norrlands inland, några kilometer norr om polcirkeln. Det finns inte mycket till klubbliv här.
Nej.
Det närmsta jag kommer, om man jämför med Laguna-tiden och Ministry of Sound och såna här grejer som man fick uppleva.
Mm.
Det närmsta jag kommer idag, det är att jag har varit ner på Lights Festival 2013-2015.
Just det. Här i Stockholm då?
Till två arena. Tiesto och Armin, två av mina tre stora förebilder. Den tredje är Ferry Corsten. Så det är som en trio i DJs. Och jag har sett två av dem live nu.
Just det. Det är ju the big three om man pratar liksom millennieskifts-trans.
Ja, om man pratar artister. Ska man prata producenter och låtskrivare så skulle jag nog ranka Armins kollega Benno från Rank One, en av de stora. Han är också en äkta musiker, och jag uppskattar det när det inte bara skrivs musik utan det faktiskt spelas musik också.
Precis, jag tror han ligger bakom nästan min all time favorite, vilket är ett projekt som heter Dutch Force och en låt som heter Deadline från den tiden. Den är nog fortfarande min favorit alltså.
Min absoluta nummer ett är Such Is Life, som var temalåt på Sensation för massa år sedan. Jag vet inte vilket år det var. Men det var liksom det som fick mig att snöa in mig helt och totalt på framförallt nederländsk och mitteuropeisk trance. Det var det som var den stora öppningen, tror jag. Jag gillade ju alltid dansmusiken, men just det här melodiska, det som var inte direkt progressivt. Det var ganska enkel musik egentligen. Det var nästan radiopop på många sätt med enkla melodier. Det var vad jag fastnade för. Och Rank One var en av de här riktigt, riktigt, riktigt stora favoriterna. Var det då och är det fortfarande?
Jag håller med. Det är ju fint hantverk de sysslar med. Jag ser det som nästan som klassisk musik i liksom elektronisk tappning lite grann. En del av deras.
Ja. Ja, men så är det klassisk musik och melodisk trance går hand i hand.
Du kan ta
nästan vilket verk som helst och göra någonting av det.
Ja, visst.
Andra gamla favoriter är ju Armin och John Waynes Serenity, också väldigt fin gammal.
Just det. Ja, kan man sitta i timmar och prata gammal trance.
Absolut. Jag får starta en egen podd och prata om all musik. Jag tycker det är bra.
Exakt. Jo, men det är ju... Du får ju få gästa oss ofta det här. Jag tänkte om man nu ska liksom förmedla någonting till lyssnarna här. Alltså, vill du följas i något socialt medie eller vill du att folk ska lyssna på det som finns på streaming-sajterna? Liksom, om du har en chans att pitcha någonting liksom?
Jag skulle då säga... Sök fram musiken av Laguna. Jag har släppt ganska många låtar också under mitt eget namn. Men det känns som att det som var någonting utöver det vanliga, det var det vi gjorde tillsammans under namnet Laguna.
Mm.
Så ska jag pitcha någonting så är det egentligen lyssna på det albumet som jag släppte förra sommaren, Completion. Och man gärna lyssna, blunda och föreställa sig att man är tillbaka i 00-talets gamla klubbvärld. Det här nostalgiska skimret som jag nästan alltid bara drar på mig när jag lyssnar på musik. Det blir en tillgång, för att musiken blir, i alla fall för mig och för en del jag pratat med, blir känslosam än vad den är. Alltså, bara att lyssna på.
Ja. Jag håller med. Det är kul också om man kan också nå ut till folk utan nostalgisk koppling som kan uppleva det och lyssna för första gången. Det är intressant det också, tycker jag. Så det mitt tips
en annan sak som jag tycker är värd att säga är, och det gäller alla som är inne i branschen på olika sätt, lyssna på låtarna som finns i i din eller era närhet. Uppmärksamma talangerna, pusha på, se till att musiken når ut. Det som skulle göra mig mest glad av allt, det är om någon som sitter hemma och skriver musik skulle lyssna på den här podden och tänka, ja men det kanske är värt att försöka skicka ut musiken så att fler får höra den. Gör det, sitter du hemma med egen musik, se till att publicera den. Det finns jättebra tjänster för att få ut musiken på streamsajter. Våga ta det steget, även om man bara gör musiken för skojs skull och man kanske är lite rädd för att det inte ska vara bra nog. Publicera musiken, få den spelad, och jag önskar alla som sitter hemma och faktiskt skriver musik all lycka med att nå ut. Det skulle göra mig gladast av allt.
Amen, säger jag bara helt enkelt då. Det finns inte så mycket att tillföra där. Så får vi se om du liksom någon gång framöver blir sugen på att prodda lite mer klubbiga grejer.
Det kan förekomma lite spökproduktioner. Men vi får se.
Ja.
Är det någonting som jag tror att jag klarar av, så är det att se till att musiken kommer ut när den väl finns. Jag har lite förebilder i form av Gabriel Dresden och Above and Beyond, som har kört väldigt fina live-grejer. Någonting sånt skulle jag vilja göra, men det har jag sagt i ganska många år. Så att jag ger inga löften annat än att om jag gör någonting då kommer det att synas och höras, för jag hoppas i alla fall.
Ja, men det låter härligt, och hoppas några fler upptäcker Laguna den här vägen. The Promised Land, min favoritlåt. Rekommenderar jag, men även allt annat.
Det är en av mina egna favoriter också. Framförallt nyinspelningen som vi gjorde 2002 i full klubb mix, 8 minuter lång. Den tror jag faktiskt ligger på completion. Jag vet att vi har en av de två versionerna nya. Vi gjorde nyinspelningar 2002 och en av de två finns på.
Okej. Okay.
På den skivan.
Mm. Ja, den är nog inte lyssnat på. Alltså. Ska jag också göra efter här.
Det behöver du inte ta med i podden. Men jag tror att den ligger där. Kolla det så.
All right. Härligt. Ja, yes. Men jätte stort tack, Andreas.
Tack själv för att jag får vara med och få återuppliva lite gamla minnen. Det är värdefullt faktiskt.
Ja, nej, men också kul att dela med sig av liksom lite historia, dansmusikhistoria om man säger så. Ni och mp3.com hade ju verkligen, ja, men har en plats i den historieboken, så det är liksom, nej, det ska delas tycker jag.
Det låter bra.
Ja,
men säger du, Amen själv.
Ja, ha det så bra nu. Hoppas du slipper skotta ut dig från där du befinner dig.
Det ska nog vara lugnt. Vi får väl se hur det blir resten av vintern. Vi brukar ha dryga metan här uppe, så att vi har aldrig upplevt en jul utan snö, så mycket kan jag säga.
Ja, nej, det har vi. Men som sagt, jättetack. Lycka till med allt framöver. Vi hörs, tycker jag.
Tack.
Tack, tack.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.